det är Åke Sandin det här, och då börjar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Den här gången program nummer 1428. Programmet är korthet. Som vanligt börjar det med positivt med att Monica Kjellin och jag delar ut rosor till välförtjänta. Hampus Eckermann tar upp vapenförsäljning, landminor, en kinesisk marinbas, Trumps chefstrateg Steve Bannon med mera. Och min krönika har rubriken Ryssarna kränker oss och bombar sig fram. Men det är två frågetecken efter rubriken. Men först veckans rosor. Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown. Ja, Monica Kjellin, nu ska vi för 51:e gången dela ut rosor och vara riktigt vänliga. Men ja, vi följer Martin Luther Kings ord om att det är bättre att tända ljus än att bara förbanna mörkret. Och en del rosor är ju fulla av vassa taggar. Aha. Så vi är inte allt för veliga. Vem vill ge den första rosen?
Ja, till Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl som har framställt julmangogram som kan användas just som julkort eller julklappar. Och de består av en färggrann teckning av indiska elever. Och så har du en vers som vi fått från våra indiska partners.
Many little things done in many little places by many little people will change the face of the world.
Ja. De bidrar till att mangoträd planteras i många fattiga indiska byar. Och de kan beställas av Sylvia Ljungdahl på telefon 08-742-1442.
742 1442.
Eller på e-post sylvia.ljungdahl@telia.com.
Sen en ros till Tuffs styrelse som nu bestämt att även i år kommer 200 000 kronor att skickas till Indien för skolorna i det utfattiga Dharampur. För Indien har det kommit in cirka 175 000 kronor på insamlingskontot i år. Utöver det har Tuff alltså skjutit till cirka 25 000 kronor. Varje krona som sätts in på Tuffs insamlingskonto används alltså oavkortat till ändamålet i Indien eller andra länder.
Och sen en stor ros till Gumbo Vrede som just har lämnat hela 5 000 kronor på Tuffs insamlingskonto 793636-2.
793636-2. Och sen en ros till en av mina favoriter, Maj-Britt Theorin, som den 3 december välförtjänt tilldelas Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente av fredsrörelsen på Orust. I motiveringen står det:
i 50 år har hon med entusiasm kämpat för rättvisa och att rädda världen från kärnvapenkrig. I riksdagen, i Europaparlamentet, som nedrustningsambassadör, som president i internationella fredsbyrån med mera.
Och i en manifestation i Stockholm i samband med undertecknandet av värdlandsavtalet med NATO citerade hon Göran Greiders ironiska dikt som lyder så här:
NATO, vårt som är i himlen, helgat var det ditt namn. Ske NATO kommandos vilja i himlen, så och på jorden. Vår dagliga NATO-propaganda ge oss idag och förlåt oss vår gamla fredsretorik. Så som vi också förlåta dem vi exporterar vapen till. Och inled oss inte i alliansfrihet utan fräls oss från självständighet. Ty riket är Natos och makten och härligheten i evighet. Amen.
Det var Göran Greider som var ironisk. Fredsrörelsen på Orust anser att
Sverige bör återigen bli alliansfritt, säga nej till NATO och återuppta nedrustningsarbetet.
Sen en ros till Aftonbladets Anders Lindberg som den 18 november skrev under rubriken Vem vill gå med i Trumps NATO? Bland annat följande.
NATO befolkas nu av allt fler bovar. Turkiets president Erdogan är ingen demokrat. Han fängslar journalister och för krig mot kurderna. Ungerns Viktor Orbán har i praktiken avvecklat både fri media och oberoende domstolar i något han kallar illiberal demokrati, men som börjar se ut som något slags halvdiktatur. Polen, ett viktigt NATO-land, är på väg åt samma håll. Vad är det för värderingar Trumps USA, dagens Turkiet, Ungern och Polen har gemensamt med Sverige när det gäller utrikespolitiken? Det är inte lätt att se.
Och sen en ros till generalsekreteraren i Palmecentret, Jens Orback, som besökt Turkiet i solidaritet med fängslade oppositionella. De ville visa sitt stöd för oppositionspartiet HDP och dess partiledare Selahattin Demirtas, som fängslades i början av november tillsammans med flera andra politiker. Orbak säger:
vi manifesterar inte bara för Selahattins egna mänskliga rättigheter utan också för det hopp en ny generation turkar ställer till honom och hans parti.
Jens Orbak, han har varit statsråd och gav 2007 ut boken Medan segern firades min mammas historia. Där skildrar han det helvete tyska civila hade det vid krigsslutet. Hans mor var en av de många som våldtogs av de rusiga segrarna. Och sen en ros till Nobel Peace Prize Watch med Fredrik Heffermel och Thomas Magnusson i spetsen, som uppmanar oss att nominera pristagare som bättre motsvarar Nobels vilja.
De påpekar att Alfred Nobel ville stödja rörelsen för att befria alla länder från vapen, militärer och krig. Han sökte att avskaffa den militarism som sprider skräck, stimulerar kapprustning och tillåter militären att bestämma världens affärer.
Sen roser till Sveriges Television som den 20 november visade dokumentären om Saudiarabien som militärt är rustat i tänderna och vars fanatiska religion, wahhabismen, sprider sig till jihadister i Irak och Syrien. Och sen ros till Roland Hedjat som skriver:
för snart 600 dagar sedan anfölls Jemen, ett av världens fattigaste länder, från luften av en så kallad koalition av rika oljestater anförda av Saudiarabien och stödda av ett antal NATO-länder med USA och Storbritannien i spetsen. Under 600 dagar har dessa systematiskt bombat Jemens civilbefolkning, bröllopsfester, begravningsceremonier, civil infrastruktur, broar, kraftverk, industrier, sjukhus och vårdcentraler, idrottsarenor, matlager, jordbruksanläggningar, bränslelager och Jemens anrika världsarv.
Sen ros till föreningen Nej till NATOs stormöte i Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40 i Stockholm den 13 december klockan 18. Det blir ett protestmöte mot den planerade krigsövningen Aurora 17 som nästa höst ska hållas i Sverige. Det kommer att bli den största sedan kalla kriget. Under 3 veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor.
10 länder, bland dem Polen, Danmark och USA, bjuds in att delta. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och upp till 1000 amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier för att USA inte medför kärnvapen. Slagorden är:
stoppa krigsövningen Aurora, för att den bidrar till den försämrade säkerhetsläget kring Östersjön. För att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen NATO. För att freden bevaras genom diplomati. Ja, och sen en ros till Johan Kroneman som skriver i Dagens Nyheter om Mel Gibsons film Hacksaw Ridge. Den handlar om vapenvägraren Desmond Doss som får Medal of Honor, den främsta utmärkelsen i USAs krig. Trots att han vägrar bära vapen räddar han en massa sårade amerikaner. Och Kroneman skriver:
Desmond Doss är nämligen inte bara alla krigshjältars krigshjälte. Han var vapenvägrare också. Det är med andra ord en historia som slår allt i genren. Och sann är den. In på bara benet. Men döda, det tänkte han inte göra. Han ville ta hand om skadade, sårade, rädda liv.
Och slutligen en ros till Tyresradion, där Lena Hjelmerus och Marcus Levin nämner de filmer som visas på Bioforellen och också berättar om den här vapenvägraren Desmond Doss i Hacksaw Ridge. Tack Monica. Radio Tuff har vi nu med oss vår speciella mediebevakare Hampus Eckerman. Vad har du hittat för någonting i mediefloden den här veckan, Hampus?
Ja, det finns en intressant artikel här från UPI om stölder och försäljningar av irakiska vapen. Vad har hänt igen då att en grupp människor har stulit militärutrustning för flera miljoner dollar i Irak och vill sälja vidare.
Är det IS som har gjort det eller vilka är det?
Nej, det finns ju hur många små grupperingar som helst i Irak. Det ska vi komma ihåg att när Irak splittrades och så vidare, då skapades massor av banditgäng som splittrades och USA betalade mutpengar för att de inte skulle slåss mot dem. Så varje liten ledare såg det här som ett sätt att få in pengar.
Ja.
Så det finns fullt av små band. Och huruvida det är rövarband eller banditer, rånar, det finns alla sorter. Och grejen är ju att alla de här har ju militära uniformer för den irakiska militären. Därför att det tillhör ju också de grejerna de mutar sig till eller själv. Och de grejerna säljs i princip på öppnade marknader. Man kan köpa de här på Facebook till och med.
Jaha. Vapen.
Så att när man skäl det här, då kommer de alltså iklädda korrekt militär utrustning. Går i princip och rekvirerar vapen och sticker.
Vapen är ju en stor källa till inkomster. Militärindustriella komplexet är den kanske mäktigaste kraften i världen tyvärr.
Jo ja, så de här vapnen, vilka som skäl dem är en sak, men vi kan väl vara övertygade om att ISIS i alla fall är en av grupperna som köper dem.
Mm. Du hade någonting om landminor, de där otäckningarna som ligger dolda nere i marken och som man trampar på och sprängs i luften av.
Ja, den internationella kampanjen för att förbjuda landminor har kommit med en tyvärr väldigt dyster rapport. Och det är att man har granskat då hur många personer som under året har skadats eller dödats av landminor. Och antalet har då ökat med 75%.
Oj.
Så det här är det högsta antalet offer sedan 2006.
Var finns de då någonstans?
De finns i en massa länder, men där det har ökat folk som skadats, det är Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraina och Jemen. Och ett problem är ju att stödet nu för att ta bort landning, det har minskat drastiskt. Så det är ju en av orsakerna då till att fler dör och skadas.
Mm. Så landminor används också i Ukraina?
De används också i Ukraina, ja.
Ja, det är hemskt. Ja, har du några gladare nyheter?
Jag har en konstig nyhet. Jag vet inte om den är glad, men den är konstig. Den är lite smådum. Det finns en kille som heter David Hahn som har bott i USA. Känner ni till honom?
Nej.
Han är känd som den radioaktive scouten.
Hur kan man vara radioaktiv scout?
Det handlar alltså om en tonåring som försökte bygga en kärnreaktor hemma i sina föräldrars källare. Först experimenterade han på sitt rum, men med kemikaliespillen och allting skadade väggarna och det blev explosioner. Så han var tvungen att flytta ner i källaren.
Ja, men
och hans mål var att han ville själv samla på sig ett exemplar av varje enhet i det periodiska systemet. Det var hans mål.
Vad ville han samla på sig? Så.
Alla grundämnen från det periodiska systemet.
Jaha.
Ja. Och det är också ett mål i livet. Men så att han byggde en kärnreaktor i källaren och till slut blev han väl gripen. Jag kommer inte ihåg om det var FBI eller vad det var. Och han har fortsatt försöka. Han var arresterad 2007 för att han försökte stjäla rökdetektorer på grund av radioaktiva material i dem. Men nu kommer den här lite dystra tvisten på det hela. Det är att han har precis dött.
Jaha.
Och tittar man på hans ansikte, hur han såg ut när han dog, då är det fullt av fläckar i hela ansiktet. Så antalet hade han då i hans dödsfall orsakat av hans radioaktiva experiment.
Vad hade han för, mål med?
Försök inte bygga kärnreaktorer i källaren. Det går inte bra.
Nej, men vad ville han med det? Kärnreaktorer i källaren, det är väl farligt?
Ja, det är jättefarligt. Det var därför han blev arresterad. Men han tyckte det var bra. Den radioaktive folkscouten, han är väldigt känd för det här. Han har gjort både bok och jag tror en dokumentär om honom.
Har du något mer från Amerika?
Ja, vi har ju Trump håller på att försöka tillsätta alla sina högra och vänstra händer och allt vad det är. Och som sin högra hand, som ska bli Vita husets chefstrateg och särskilt rådgivare, så försöker han utnämna en kille som heter Steve Bannon.
Ja,
med en riktigt otäckt människa.
Hur otäckt?
Ja, han är ju en av de här internationalisterna helt enkelt, som har klagat på att det går judar i samma skola som hans barn. Och så vidare. Men här kommer det intressanta, och det är faktiskt intressant för alla som Trump håller på att utnämna. Det är nämligen, kan han överhuvudtaget bli utsedd? Kan han bli godkänd? Därför att FBI måste godkänna alla de här utnämningarna. De måste gå igenom säkerhetskastningen.
Har FBI för någonting emot honom?
Ja, därför att de måste säkerhetsklassa honom. Han måste ju tillåtas få all information som han behöver sin roll. Och redan bland de första poängen han måste göra när han ska säkerhetsklassen, att han måste fylla i ett formulär och där måste han fylla i var han har bott de senaste 10 åren. Mm. Och redan där har han problem.
Vad har han för?
Därför att var han har varit officiellt registrerad, det är ett hus som är drivningskontrakt där han inte har bott. Utan där bodde han med sin fru tills hon polisanmälde honom för att han fick strypa henne.
Alltså, oj.
Ja, så där bodde han aldrig då. Men problemet är att han har varit skriven där och han har röstat som om han var bodde där.
Jaha.
Och då kommer problemet, ska han svara att han har bott i det här huset där han inte har bott och då har han ljugit. Eller så ska han tala om var han har bott på riktigt. Men då har han ju röstat på fel plats. Det är ett federalt brott. Det kan han få 5 års fängelse för.
Han ligger illa till, alltså Bannon.
Ja, det blir spännande. Det där är bara punkt ett. Sen är det ju saker som, vem har han jobbat för? Var har han fått sina pengar ifrån? Och har han varit misstänkt för brott? Ja, det har han ju bevisligen då. Efter den här anmälan från frun. Och så vidare. Så att det är inte bara utnämnande. Det ska bli väldigt intressant att se hela det här politiska spelet då kring säkerhetsklassificeringen.
Har du någonting ifrån den näst största vapenmakten i världen, Kina, som ju har massor av människor, 1,4 miljarder eller något sånt där?
Ja, för nu börjar det bli intressant. Nu börjar det bli att nu lever vi i en intressant tid. För nu ska faktiskt Kina bygga sin första marinbas. Som inte ligger vid den egna kontinenten, utan man ska bygga en i den afrikanska nationen Djibouti, om man inte datar om.
Jaha, vid Afrikas horn, östra.
Ja, precis, Afrikas horn. Det är inte så många som kanske känner till Djibouti. Nej. Men det ligger nedanför Eritrea, ungefär vid Etiopien, mittemot Jemen. Och det är precis på så strategiskt ställe det kan bli vid Afrikas horn.
Kina har ju mycket affärer och investeringar, ja, i Afrika.
Ja, så det här ligger precis vid öppningen av Röda havet då. Så det är en väldigt strategisk plats. Men det intressanta är ju att man ska bygga en marinbas. Och det innebär att man börjar bli intresserad av att militärt skydda sina investeringar. Och det är något väldigt, väldigt nytt. Och det betyder ju att nu börjar det bli någon form av amerikansk konkurrens mot USA ändå.
Ja, men USA har ju massor av marinbaser och andra militärbaser i världen. Jag tror det är uppåt 700.
Ja, men vi ska komma ihåg exempel att Syrienkriget pågår just nu. Ja. En stor del orsak är ju att där ligger Rysslands enda marinbas i Medelhavet.
Mm.
Det är en väldigt strategisk plats för dem. Och nu kommer Kina ha sin i Djibouti. Och sen har ju förstås USA överallt här och var i Afrika. Man har ju, USA har ju militärbaser i 130 av världens 190 länder. Så de finns ju verkligen överallt.
Ja, just det. Jaha. Fredsbaser och fredsfrämjande insatser. Det kanske kommer långt efter de militära baserna, men vi får väl hoppas det bästa att det blir ändring. Tack för att ha för den här rapporten, Hampus Ekerman.
Tack själv.
Och så dags för min krönika i detta Radio Tuff. Den har rubriken Ryssarna kränker och bombar sig fram, med ett frågetecken efter rubriken. I NATOs språkrör Dagens Nyheter framställs Ryssland ofta av försvarsjournalisten Mikael Holmström som det land som aggressivt kränker Sverige. Men tittar man på statistiken finner man att vårt luftrum kränktes 19 gånger under åren 2014 och 2015. Det var en gång av Ryssland och 18 gånger av olika NATO-länder. I år har främmande flyg kränkt oss 13 gånger, varav en gång av ryssarna. Hela 12 gånger har andra länders flyg varit framme. Vid 3 tillfällen av USA och lika många av NATO-landet Danmark. Tror inte ens att våra experter, så kallade experter inom det mäktiga militärindustriella komplexet, kan betrakta Danmark som en aggressiv och hotfull stat. I Dagens Nyheter den 9 oktober stod det i en helsides rubrik över en artikel av självaste chefredaktören Peter Wolodarski att, citat, Ryssland bombar sig fram, slutcitat. Det gällde bombningarna av rebellkontrollerade östra delen av staden Aleppo i Syrien. Som alltid vid flygbombningarna av stadsmiljöer har där dödats hundratals civila, bland annat barn. Jämfört det totala antalet dödade i det långa grymma kriget i Syrien, där uppåt 300 000 har förlorat livet och miljoner tvingats fly. Volodarski nämner att bombningarna från luften är en rysk tradition allt sedan kriget mot Tjetjenien år 2000-2000. Men varför nämner han inte de bombningar som sedan dess har dödat hundratusentals civila? Det har skett av USA i Afghanistan sedan 2001, av Irak sedan 2003 och i Libyen 2011. Om Volodarski tror på goda och välsignelsebringande bomber är det bara att titta på vad som hänt i Irak och Libyen sedan civila dödats i mängd av NATO-bomber. Och drönarna, de förarlösa bombplanen som USA flitigt använder, lär träffa oskyldiga civila oftare än de tänkta måltavlorna. De många civila offren för västliga bomber visas inte på bild så ofta att det upprör oss. De av USA stödda saudiska bombningarna av Jemen som drabbat civila sedan mars 2015 blir sällan uppmärksammade av våra medier. Och ingen enda rapport har jag sett om USA-koalitionens nuvarande bombningar av miljonstaden Mosul i Irak som IS ockuperade 2014. Träffar aldrig amerikanska bomber mot städer några civila. Däremot har det rapporterats om att amerikanska bomber häromveckan dödade 30-tal civila i Afghanistan. Det var i Kunduz-området där för ett år sedan ett sjukhus tillhörande Läkare utan gränser bombades av USA med många dödade bland patienter och personal. Ja, det var alltså krönikan. Och jag vill slutligen rekommendera några böcker väldigt lämpliga som julklappar. Det är ju snart jul nu. Och den första som bara kostar 50 kronor, den är skriven av Mattias Mossberg, huvudsekreterare i ubåtsutredningen. Den heter I mörka vatten, hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Han nämner de vildsinta rapporterna om att ryska ubåtar fanns överallt. Han visar att i många fall rörde sig om NATO-ubåtar. Den andra boken som jag vill rekommendera, det är Johan Erlandsson som har skrivit boken Desertörerna. Om de många unga amerikaner som kom till Sverige undan kriget. Och många av dem bodde hos tuffmedlemmar och det framgår i den här boken. Desertörerna alltså. Och tredje boken är av en schweizare, en historiker, Daniel Ganser. Och den heter NATOs hemliga arméer, Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa. Och till sist vill jag alltså önska mina kära lyssnare en väldigt god advent. Vi hörs på radion 91,4 tre gånger per dygn från den 27 november och när som helst på webben om man klickar på www.tyresoradion.se. Ha det så bra, önskar Åke Sandin.